Det här är Perspektiv och jag heter Per Granqvist.
Självförverkligande, som du säger, om det är det som det som är vår, liksom, i centrum för vårt begär. Vad gör det med oss? Vad gör det med oss som liksom, politisk gemenskap?
Ovanför ingången till aulan i universitetsbiblioteket i Uppsala står en devis med gyllene bokstäver som blivit känd. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större, står det. Det är ett citat från juristen Thomas Torill som studerade här i Uppsala på 1700-talet. Han var en provocerande och kontroversiell tänkare som väckte mycket debatt i sin samtid. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Det låter fel. Jag rent av raka motsatsen till vad ett fritt universitet ska stå för. Exakt vad Torill menade är inte helt klart. För där en del läser in en uppmaning till vetenskaplig noggrannhet ser andra ett försök att knäppa intellektuellt revolterande ungdomar på näsan. I mina ögon går båda synsätten att förstå. Men den viktigare frågan tycker jag i sammanhanget är vad tiden man spenderar i aulan ska leda till. Svaret är väl bildning. Alltså det som är kvar när man glömt vad man lärt sig. Bildning är också det enda man bär med sig genom hela livet. Man kan förlora saker, vänner och ställning, men bildningen har man alltid kvar. Så fort man pratar om bildningsideal så försöker man sig ofta på att försöka kvantifiera den som ett antal kunskaper man bara tillskansat sig genom livet. Det är böcker man borde läst, det är klassiska stycken man ska känna till, det är pi med minst 4 decimaler, det är handlingen i Madame Bovary, Beethovens 10, den där typen av grejer. Min egen bildning har i huvudsak varit ett resultat av min nyfikenhet. En önskan om att förstå hur saker ligger till. Och baksidan av det är att jag liksom inte riktigt följt någon väg. Det är att jag också ständigt dragit som ett lite dåligt samvete för att inte kunna kryssa i alla boxar för att bli betraktad som bildad. Jag skulle önska att jag kunde vara en sån där person som kände till massor med saker. Omöjligt kunna säga att nej, Beethoven skrev bara 9 symfonier, inte 10. Och liksom bara veta det. Och samtidigt kan jag förstås förakta en del av det här bildningsidealet. Som ett gammalt system, gamla normer, skapar gamla gubbar utifrån gamla och föråldrade ideal. Jag har funderat en del på det här som du märker. Och när jag nyligen råkade läsa en avhandling om bildningen som motstånd blev jag först nyfiken. Den där doktorsavhandlingen, det är idéhistorikern Signe Myrebö som lagt fram den Umeå universitet. Där skriver hon om hur diskussionen om bildning tenderar att vidmakthålla och försvara en i grunden patriarkal och konservativ tradition. Så jag tänkte det var kul att prata med henne om just vad bildning är. Om du vill bli ännu mer allmänbildad, jag tycker du ska prenumerera på den här podden. Om du inte redan gör det alltså. Men i så fall, leta upp poddens huvudsida på Spotify eller vilken app du nu använder. Den klickar du följ eller prenumerera, lite beroende på vilken app då. Och så får du alla framtida avsnitt tjoff ner i fickan. Gillar att bli påmind när det kommer nya avsnitt och dessutom vill ta del av andra grejer och ha nyfiken på som inte riktigt får plats i podden, ja då ska du starta en prenumeration på Nyhetsbrevet Perspektiv. Och det gör du på pergranqvist.se/perspektiv. Nu vet du säkert att Per stavs med och Granqvist med KV och alla andra stavningar är fel eller jättekonstiga. Hur som helst, där får du nyhetsbrevet, det är förstås helt gratis. pergranqvist.se/perspektiv. Då är det dags att snacka bildning. Här är Signe Myrebö som jag passande nog pratade med i ett rum där det var högt i tak. Men det påverkar ljudkvaliteten som är lite sämre i början av vårt samtal. Jag ber om ursäkt för det. Men här, Signe Myrebö. Hur står det egentligen till med bildningen i vår tid?
Jag tycker att bildning är en av de kanske viktigaste utbildningspolitiska frågor som vi har idag. Samtidigt som att det är ett så belastat begrepp. Och det är väl det som jag har varit intresserad av. Hur kan man prata om bildning idag? Och det görs ju väldigt mycket. Och ändå så har det varit någonting som liksom har skavt hos mig i det sätt som bildning förs fram på.
Vad är det som har skavt?
Ja, det är ju kanske för det första det att de som talar om bildning har ju ofta sig själv som norm. Hur man bör vara som bildad. och själv så är jag väldigt... Det intresse som driver mig mycket det är ju att det finns så många olika former av kunskap. Den upplevelse som jag har haft i bildningsdiskussionen det är att det är en väldigt begränsad kunskapsförståelse som förs fram i de diskussionerna.
Vad menar du då? Att man bara fokuserar på just kunskap utifrån en tänkt mall, hur många poäng man ska ha om man ska kunna med ämnet, eller att vi går för mycket på fakta, eller vad tänker du?
Ja, det är ju på olika sätt. Det beror på vem där som talar om det. Å ena sidan så har du en konservativ tradition som har, som är den amerikanska Great Book, så man har en kanon som man har hela tiden vill reproducera hos de nya generationerna.
Alltså att det finns en idé om vad bildning är och sen fortsätter man att uppdatera den, men det är egentligen samma grundidé.
Ja, och det är samma böcker som ska läsas, som ska kunna, som man refererar till och så vidare. Mm. Sen så finns det inom den bildningstradition som jag själv tycker att det som kommer ifrån, som är den svenska, den mer norska. I Norge har det också varit en stor diskussion om dannelsesbegrepp. Men där det är, ja, det har nästan enbart varit män över 50 som talar om det. Och ingenting dåligt om män över 50, men mer att det ser en begränsning. Är just en begränsning av kunskapsförståelse.
För är det, alltså ibland kan man tänka att vi är ju generellt sett väldigt utbildade idag. Mm. Men är vi bildade då?
Man måste först fråga vad menar man när man pratar om bildning? Innan man kan fråga, är vi bildade? Därför att...
Och hur vill du definiera då? Är det liksom ett tillstånd eller är det en ständig process?
Ja, och det kan man väl säga utifrån senaste års diskussioner, att man har kommit bort från... Ja, förutom det mest konservativa, så man kommer bort från en bildad person. Alltså bildning som innehav, utan man ser mer bildning som en livslång process som sträcker sig utöver de liksom, poäng man tar på universitetet till exempel, eller de böcker man har läst. Utan när man kanske tar fasta på det här Ellen Key, det som har tillskrivits Ellen Key, det är att man, bildning är det som är kvar när man har glömt allt man har lärt sig.
Just det. Inte plugga för proven utan plugga för livet.
Ja.
Men är det ens möjligt att vara bildad om man inte har läst på universitetet? För det finns ju också en tydlig koppling till den akademiska.
Ja, det beror ju helt på hur man tänker. Och det, jag tror i allra högsta grad att bildning som ett liksom fördjupad kunskapsprocess är möjligt utan väl så möjligt utan universitetsutbildning.
Du är inne på någonting som jag har funderat mycket på, det är liksom vad som krävs för att känna sig allmänbildad. Mm. Jag tycker att det finns liksom två tecken på att man är allmänbildad. Mm. Det ena är att man känner att man har hygglig koll på alla frågor när man spelar TP.
Mm.
Att det inte är någonting som dyker upp eller man har kollat på primetime. Så, här. Så att liksom, när det dyker upp frågor, man har kanske lite koll eller lite känsla. Det känns inte som den här superstora vita fläcken.
Mm.
Och det andra är att man är alltid lite osäker på om man kan något.
Mm.
Att det någonstans känns som det är de obildade som är de tvärsäkra på sin bildninggrad.
Mm.
Skulle du hålla med om det?
Ja, det skulle jag väl hålla med om.
Är du bra på TP?
Jag är ganska dålig på TP. Det beror på vilka frågor som kommer upp. När jag har sportfrågor i Sverige från 80-talet så är jag riktigt kass.
Så fort du nämner till längdskidare i Norge, då är du på bollen.
Ja.
Det finns ju också någonting här i, liksom, jag är inne på också det här perspektivet med genusperspektivet. Ebba Witt-Brattström har ju talat på sitt slagkraftiga vis om att många av de som inte läst kvinnliga författare är halvbildade.
Ja.
Och det blir också en koppling till det där.
Ja, jag tycker att det här begreppet halvbildning är otroligt problematiskt. Det förutsätter jag också att det är något som är helbildad och obildad. Jag vet inte om det är så konstruktivt att tala i termerna överhuvudtaget.
Men det är väl alltid så man har talat om det. De som betraktar sig som bildade talar gärna om de obildade. De ser sig ju som en motpol. Att ju...
Ja, visst.
Här har vi också fin och ful kultur och vi har massor med olika. Liksom.
Mm.
Det är något slags bildningsfrakt åt båda hållen. Där de som anser att den akademiska bildningen är verklighetsfrånvänd eller opraktisk. Och så finns det de som då föraktar att de som man tar ett visst antal akademiska poäng. Eller att man bryter med den klassiska mallen av bildning. Liksom.
Ja, men det som jag själv försöker göra är att ställa frågan om bildning på ett nytt sätt. Jag tänker, hur kan vi tänka bildning idag? För jag tycker väl att det är när vi pratar om bildning, det är när vi talar om det, att vi får syn på många saker i vår egen praktik.
Mm.
Och det är det som jag beskriver som bildning som motstånd, handlar just om att syna de egna grunderna. Vad tillåter bildningsbegreppet oss att se? Och vad är det som vi går miste om?
Och vad är då bildningen ett motstånd mot, menar du?
Ja, det är ett motstånd mot... Istället för att man pratar om bildningen på det här normativa sättet som att bli som mig. så tänker jag med bildning som motstånd att man försöker att syna den egna grunden. Inte peka på andra till exempel som halvbildade, utan på vilket sätt är min egen syn formad.
Just det, att få syn på sina egna fördomar.
Ja, allra eftergrad.
Men hur var det för mig? Du är en av Norges mest framgångsrika modeller, Wayback. Och hur mottogs du när du började studera detta området?
Ja, jag har studerat i Sverige bara.
Mm. Så ingen hade googlat att du var modell förr i tiden?
Ingen hade googlat, det här var innan Google. För det här i 2002, det tror jag inte så många här. Jag tror inte kanske googling var lika stort.
För det är också en sån där exkluderande att liksom, folk som väljer vissa yrken är per definition obildade.
Ja, visst. Och det här har ju varit mycket min egen... jag kände så väldigt mycket över mitt modellarbete just för att jag hade den här fördomen om modeller som enligt yta.
Och varför skämdes du för det? För att du var inpräntad hemifrån att man ska jobba med någonting som har med insidan att göra?
Ja, dels det.
För vi pratar ju också om du skriver ju, och det gör du, representerar ju den amerikanska filosofen Martin Nussbaum, om individens bildningsfärd är på inga sätt fri från faror.
Nej.
Vad menar man med det?
Ja, det som jag skulle säga, det som jag ser det ofta med de studenterna som jag, det är helt unga studenterna som jag får idag, som är vana vid att det som hela tiden skulle uppnå förutbestämda mål. Det är ju som jag ser det, ett studiesätt som försöker säkra sig mot kunskapens faror, så att säga. I och med att man hela tiden kan bocka av nya kunskapsområden.
Okej, så om jag har läst Iliaden så då kan jag måste läsa den och sen kan jag levla.
Precis.
Och då kan heller ingen säga att då kan ingen peta mig för att jag har ju...
Du har gjort det.
Ja.
Men det som är en utmaning då tycker jag, det är ju att försätta sig i undran. Just det här att inte förstå. Inte bara säga det som att men jag kan inte. Utan verkligen, verkligen kasta sig ut i förundran. Som är väldigt förvirrande. Om man verkligen förstår att man inte förstår så är ju det liksom en grundlöshet. Som är existentiellt smärtsam.
Mm.
Som får ganska lite plats i det kunskapssystemet som vi har idag. Men som jag tycker är... helt ovärderlig.
Det är någonstans ett liksom irrelevansens relevans att plocka ut en random bok och kolla in den och gå på utställningar man inte har en aning om. Eller. Det är den här typen att försätta sig i en situation där man ständigt utsätter sig för det nya. Mm. Eller är det ännu mer målinriktat än så? Att målinriktat gå på lära sig konstiga saker.
Jag tror det är lite svårt att förutsäga faktiskt vad det är för någonting. Men jag kan försöka förklara för mig så har det varit mycket i möte med de antika texterna att jag har fått upp liksom, syn på den här problematiken. Ja, det är liksom en skillnad som jag skulle säga på att läsa. Man kan läsa filosofi, man kan läsa de antika texterna, du kan läsa Iliaden till exempel. Och så kan du se vad som står där i bokstäverna. Men en annan sak... Det är liksom att när man hör vad som står där, det som liksom stannar kvar efter att du liksom har lagt ner boken, som inte bara har med återgivningen, utan det säger dig någonting.
Jag tänker det här är någonstans en skillnad mellan ett lågkontextuellt läsande där man bara tar det skrivna ordet för ordet.
Just det.
Och det här kontextuella, så här, just det, då ska vi komma ihåg att grekerna var ju konstiga på det här sättet, men de hade rätt här och försöka göra kopplingar.
Men också att det talar till dig. Att det liksom säger någonting till...
Att inte hålla boken på en armlängds avstånd.
Mm.
Hur gör man det?
Utan äta det på något sätt. Bli liksom en del av
det. Det känns jättestökigt. Ska man läsa här 700 sidor i Iliaden och sen ska man dessutom tänka...
Ja.
Jag förstår att det kan ta emot.
Jo, men här, och här är du inne på det som jag verkligen vill slå ett slag på. Det är tänkandet. Vilken plats har vi till att tänka? Och vad är det för någonting? Hur kan vi tänka om tänkandet inom utbildningen idag. Och det tror jag har med bildning att göra.
jag har ju ägnat mycket tid åt Martha Nussbaum. Först, varför fastnade du för henne?
Jo, men det är för att jag är intresserad av relation mellan kunskap, politik, etik. Alltså föreställningar om hur man skapar politiska subjekt, som är bildningsfrågans kärna.
Och för lyssnare som inte har riktigt koll, hon är alltså en amerikansk filosof. Hon har särskilt intresse för antik filosofi och lag och etik. Men hon är väl också så att hon fokuserar mer på vilket slags... Alltså traditionellt pratar man mycket om vilket slags liv bör vi leva. Det är liksom den där filosofin. Och hon tittar väl mycket mer på vad, att målet för människans liv är liksom självförverkligande. Att vi ska försöka förstå vad som vi kan göra för att förverkliga själva.
Ja, alltså jag kan säga att Nussbaum, hon företräder det som kan det kallas praktisk filosofi, precis som du säger. Frågan om hur ska vi leva som en viktig, som hela tiden etisk-politisk fråga som måste vara närvarande och som man aldrig riktigt kan hitta ett fast svar på.
Motsatsen till praktisk filosofi är opraktisk filosofi. Då är det man är för mycket teorier att vi borde något sånt.
Nej, jag skulle säga att hon har också det normativa hos sig. Utan den teoretiska filosofin som hon kritiserar mycket, det är den anglosaxiska filosofi som hon själv är utbildad i, som skiljer litteratur och filosofi och estetik från varandra. Hon menar ju, och det är för det är ju en 1800-tals konstruktion, alltså den här delningen av disciplinerna. Och eftersom som antik forskare så är det den filosofin som hon är intresserad av har liksom alla de här olika både psykologiska, politiska, litterära elementen. De kan liksom inte särskiljas, menar hon.
Just det. Men det här med att liksom som att titta på att man ska leva ett gott mänskligt liv, det kan ju också låta lite självcentrerat.
Ja, det beror ju på i vilken liksom utsträckning man menar man pratar om ett gott mänskligt liv.
Men är det, hur menar hon? Är det förverkliga sig själv eller är det ett gott mänskligt liv? Är alla vi samman ska ha ett fint liv?
Ja, det är det politiska. Alltså det gemensamma som är hennes intresse. Det är inte det är inte i första hand det liksom individfokuserade självförverkligande.
Och det är också därför det blir kopplat till politik, eftersom det är samhälls...
Ja, och det är också hennes främsta kritik av liksom utilitarismen idag till exempel. Det är ju den enskildes självnjutning eller att man försakar partikulära intressen till exempel till förmån för...
Ja, och att man också något som tror att det allmänna eller marknaden ska liksom lösa saker och ting.
Ja. Men jag kan säga det som var din fråga här på vad det är som gjorde att jag blev intresserad för Nussbaum. Det är att jag har, som idéhistoriker, så har jag tittat mycket på tidigare tänkare. Och under 1800-talet så har det ju filosofin och pedagogiken och politiken är väldigt nära sammanbundna. Så tidigare så har jag tittat på Herbert Spencer och Ellen Key. Det som är intressant med Nussbaum är att hon är en av de kanske få tänkare som tar fram den här diskussionen och synliggör den i ett nutida politiskt samtal.
På vilket sätt gör hon det?
Det gör hon, ja, du var inne på hennes bredd här, som allt från liksom djupläsningar av antika texter till att hon går in på homosexuellas rättigheter i rättegångar i USA till exempel.
Ska vi kanske backa tillbaka och se hur det blev så här? Så i vanliga fall brukar man i den här podden gå några decennier tillbaka, eller kanske något som sekel. Men ska vi förstå bildningens tradition så är det typ ett par tusen år tillbaka vi får gå. Det är väl grekerna?
Ja.
Och vad är det som grekerna gör? För varför inte liksom Egypten eller romarna? Varför knippar vi inte dem med det?
Det har jag mycket med den 1800-tals filosofihistorieskrivningen som vi relaterar till mycket.
Så det är inte sant?
Ja, sant. Det är väl en berättelse som har förts fram. Där,
vi hamnar ganska rätt i ett relativistiskt träsk, känner jag.
Ja. Men det är nyhumanisterna som ser sig själva som liksom,
nygreker.
Nygreker, ja.
Mm.
Vi är grekerna, helt enkelt. Och grekernas
tid. Det är för att grekerna hade ett par superstjärnor som man fortfarande pratar om, men det hade inte egyptierna och det hade inte romarna.
Jo, romarna i allra högsta grad. Den romerska traditionen, den kom ju här liksom som ett, på det sätt som det grekiska arvet förvaltades i Rom. Det är väldigt tydligt i bildningstraditionen.
Och att det dyker upp i Grekland, det har att göra med då att det där man börjar experimentera med den här demokratigrejen.
Precis.
Och då behöver vi, vilket ju inte alls är alla människor, utan det är några utvalda som ja. Ska representera. Och då måste de hitta någon slags basnivå.
Ja, och för dem så handlar det också mycket om vad är en politisk, alltså människan som politisk varelse helt enkelt. Och det är det som man kan säga hela tiden och som fortfarande regleras politiskt. Vem det är som anses kunna vara en politisk varelse. Vad krävs det för att vara en politisk varelse?
Någon som på något sätt vill påverka samhället, är det du menar?
Ja, traditionellt så har man tillskrivit förnuftet som den egenskapen som bestämmer huruvida man kan få vara delaktig i ett politiskt samtal eller inte. Där kvinnor till exempel länge var uteslutna från det samtalet.
Just det, för kvinnor är hysteriska, tänker man rätt länge.
Ja, att de inte har den förnuftskapaciteten helt enkelt. Utan att det är mer kropp och känslor än förnuft.
1700-talet, det är väl då det kommer på målet att göra bildningsresa. Mm. Att liksom, jag tycker det är intressant att man tittar. Man ser ofta hur visa män ackompanjerar en ung ädling. Vi har ju till exempel Adam Smith som då var alltså professor i moralfilosofi i Edinburgh. Som åkte på bildningsresa på kontinenten med en ung hertig. Det här var 1764 om jag inte minns fel eftersom jag råkar fördjupa mig just detta. Men det är intressant med den här bildningsresan att det förändrar ju både den unge hertigens syn på världen och kontinenten. Men också Adam Smiths egen syn. Han lämnar universitetet, bosätter sig i en liten stuga med sin mamma. Sitter där grundare 10 år innan han sen kommer med boken om nationernas välstånd 1776. Liksom.
Mm.
Men du tar också upp att som att Odysseen skulle också kunna handla om en slags bildningsresa.
Ja, visst.
Vilket jag inte alls höll med om förrän jag hörde nu att det handlar om just en slags irrfärd. Han lär sig grejer på vägen. Jag får åka fel hela tiden.
Ja. Jo, men det handlar ju om att man beger sig ut. Man kastar sig ut i det främmande. Man lämnar sitt modershem liksom. Och beger sig ut på en resa som är främmande för en. Och så när man kommer tillbaka så är man inte densamma som man var när man åkte därifrån.
Så då är samma, vi har Goethes Wille Meisters läroår, en sån här klassisk bildningsresa, roman, bildningsromanen i början. Liksom. Men vi kan också säga så här, Jack Kerouac on the road är också en sån. Eftersom det är kanske lite oklart vad han är, liksom. Han dricker sprit och knullar och det är ju killresan. Liksom.
Ja visst, men det behöver ju inte vara...
Du menar att jag är fast i att man ska lära, det måste vara nyttigt. Jack Kerouacs resa är ju inte nyttig för samhället.
Nej, men det kan man ju inte heller förutsätta. Det är det som är med lite resorna. Det samma gäller ju Odysseus. Det är inte nyttigt nödvändigtvis som han upplever på sin färd.
Så bildningen, det är någonstans där är det att bildningen blir något av ett individuellt självförverkligande. Att liksom, och det är också klassperspektivet. Det är för de som har tid och framförallt kanske de som har råd som kan göra den där bildningen.
Ja, fast det beror ju på vad det är. Jag skulle säga att bildningen handlar ju också om du ser på ordets liksom etymologiska, alltså som att bilda, att formas, att skapas, du säger självförverkligande.
Mm.
Men jag tänker att det handlar också om det är formande, på vilka sätt, och då kan man sätta bildning som fråga, på vilket sätt formas vi? Om jag säger i möte med dig, har en fråga, vem är du? Så är ju det mycket mer än dina olika identiteter, eller hur?
Mm.
Och där är också det som jag tänker med som bildning när man möter, man sätter vem är vi? Som heter om att ha bildning som det här är självgranskande frågan. På vilket sätt har vi liksom skapat oss själva? Och då vet jag inte om det riktigt är självförverkligande som är det begreppet som är närmast. Utan snarare hur våra sinnen är formade.
Jag tänker också att det är kanske en koppling till just det här du berörde innan, den här liksom massbildningen. Jag som tycker om folkbildning och tänker att liksom även den här podden är något slags en folkbildande tradition. Det har vi ju, den nordiska traditionen, jag menar, det är ju 1860-tal egentligen när det där kommer igång. Liksom. Den är fri och den är frivillig och det dyker upp för att man 20 år tidigare har kommit på att alla barn ska få gå i skolan. Och nu kommer man på att oj, det finns massor med vuxna som inte är gått i skolan och de är då där, men det är inte... De är obildade, säger man ju då. Och sen så försöker man... Det är ju någonting fint i det, att liksom man har legat för den statliga skolan i att låta de rika bondeklassens söner först, liksom, och sen blir arbetarklassen med kvinnor, sen är vuxna, sen är det invandrare. Alltså det är någonstans att sprida kunskap som bara varit centrerad kring en elit. kring antingen lärosäten eller borgarnas salonger.
Och det är det här som jag tycker är så intressant också. För det som man säger i Grekland till exempel, så är det vad är det som förutsätter de fria männens bildningsmöjligheter? Jo, det är den fria tiden. Alltså att det är den tiden man inte behöver arbeta. För om man ska vara politisk, om man ska vara medborgare i den atenska demokratin, så ska du inte arbeta. Utan du ska kunna bedriva, du ska kunna tillräckligt med egendom och slavar till att du kan ägna din tid åt bildning, tänkande, diskussioner, politik. Och där ser du ju den svenska bildningstraditionen som är ett sätt att öppna upp för den fria tiden. Jag tänker begreppet fritid, jag tror på slutet på 1700-talet så betyder fritid på svenska tid där du inte är sjuk.
Det är inte surt att leva då.
Ja, men turistföreningar, allting som växer fram under 1900-talet i Sverige, det är den, och folkbildningsrörelsen som du säger, det är också det att, vad gör man med den här tiden? Jo, man förkovrar sig på olika sätt. Och det kan vara på så många olika sätt. Men just den här förkovringen tillsammans, som är ett skapande av en politisk gemenskap.
Mm, och det ligger där också bakom, det är väldigt tydligt med politiska kopplingar. Vi har ABF som skickar ut trälådor och fyller med böcker till olika lokala föreningar. Liksom, det kan vara bibliotek med olika titlar, så kan ha, eller så kan det vara bokcirklar. Här är 12 av samma uppbyggliga Ivar Lo-litteratur. Det är runt andra världskriget, lite före, men det slår igenom framförallt efter, som vi har det här att det blir bildningsfabriken. Alltså det är någonting annat. Som, och det verkar som det är en ganska svensk grej. Eller? Även inom den nordiska bildningstraditionen så skiljer sig väl den svenska grejen att vara mer fabriksorienterad.
Vad menar du när du säger fabriksorienterad?
Jag menar den här massutbildningen. Att vi ska uppnå ett antal mål, vi ska kunna vissa saker så att vi kan ta oss in i de där rummen vi ska kunna påverka. Mm. Den är ju alltid syftande till att behöva ha vissa koll på vissa saker för att kunna vara med och påverka. Mm. Och det är ju också det som ju man ibland pratar om, att den svenska affärsmannen är så torftig när han är utomlands för att han inte kan någonting. Mm. Han kan bara alla praktiska saker som fanns på. Han kanske har läst klassikerna, han kanske har läst alla böckerna och så gick han på något universitet. Men han har inte läst de här helt andra grejerna.
Mm. Nej, och där har du ju, apropå Nussbaum här då, så är ju hon en företrädare, en försvarare för den liberal education-traditionen som finns i USA. Som är liksom en bred, allmänutbildande college-tradition. Som i synnerhet de studenter som går vidare till liksom specialiserade elitutbildningar. Då har de den breda utbildningen i botten där de har läst olika typer litteratur, världsreligioner, konsthistoria.
Och det är också det som gör att hade du varit i Silicon Valley och 20 år yngre, hade du kunnat gå direkt och bli programmerare nu. Det hade inte varit något problem att du hade varit i det historia.
Nej, precis.
Utan du kan uppenbarligen använda hjärnan och du kan sitta stilla i 4 år. Mm. Okej, här får du nytt. Mm. Medan vi här är väl mer av att vi tänker att det är färdiga produkter vi får.
Jo.
Jag tänker också på den här liksom, alltså massbildningen som vårt system har idag. Det har ju en koppling såklart till massproduktionen. Med, alltså, vi ska skapa nyttiga rationella människor. Det är liksom det hela den här tanken om den ekonomiska mannen. Och så. Mm. Vi pratar dels om känslorna och dels om sexualiteten som dimension av den här politiska filosofin. Vad har sexualiteten i det här?
Sexualiteten har... Det handlar mycket om begär och driv, alltså vilka drifter, vad är det som driver oss? Mm. För i den grekiska tradition som Nussbaum uppehåller sig mycket med och som jag har undersökt här, där är ju sexualiteten en viktig del just därför, alltså som bild på den utkastadhet som man befinner sig i. Och för Nussbaum, det exempel som jag har i avhandlingen, det är... När Sokrates ber sig ut utanför stadsmuren, alltså utanför de ramarna som man vanligtvis har att hålla sig till, så ber han sig ut i naturen tillsammans med Phaedrus. Och där han liksom måste kämpa med sig själv för att han känner att han måste hålla sina begär på plats, så att säga. Men när han låter sig kastas ut i den här, i det här vansinnet, i det här vansinniga begären, där då han liksom kommer till insikt om någonting som man inte har kunnat komma till insikt om genom sin liksom rationella tillbakahållenhet.
Vilket då ska ses mot kontrast mot den här andra traditionen, den mer teoretiska, där vi pratar om att alla är liksom logiska och hur man borde bete sig och så. Men i själva verket är man förvirrad och kåt och kan kasta sig vilket håll som helst.
Ja, ungefär så. Mm. Det handlar också om det, att föreställningen om att man hela tiden har kontroll. Föreställningen om den här rationaliteten som du pratar om. Det är också ett tyktande. Sexualiteten och känslorna är ju hela tiden närvarande i den här rationella kontrollerade, eller föreställningen om det rationella kontrollerade subjektet.
Att man skiljer de här ämnena åt från den här liksom komplexa idén till att du beskrev tidigare under 1800-talet, att liksom, då börjar man källsortera de här. Och varför gör man det? Är det för att, liksom, att teorin inte längre funkar och då kan man liksom... Vi ser ju samma sak inom ekonomin. Det sker ju någonstans på 30-talet som vi går från att förstå ekonomi som någonting sammansatt och komplicerat, där vi försöker liksom från det akademiska hållet beskriva en verklighet och hur den funkar, till att försöka manipulera verkligheten. Och då måste man hålla på med såna här grejer som externaliteter, som jag har nämnt tidigare i den här podden, men liksom Milton Friedman och Hayek och lite andra. Som, allting som påverkas som är konstigt, vi låtsas som att det inte det finns.
Ja.
Och då blir det jättelogiskt. Ja. Det är klart att allting är logiskt om man tar bort det ologiska. Är det lite den?
Väldigt mycket den.
Jag får inte gå ihop, jag tar bort den här. Det är det som händer på 1800-talet.
Ja, och det är det här som Nussbaum skriver som en... Hon tillskriver ju Platon den här problematiken. Alltså viljan till enhet. Viljan till, som han säger, att kunna se med samma blick, lyssna med samma öra, tala med samma mun. Som hon ser som ideal i den positivistiska vetenskapen i slutet på 1800-talet. Där det blir precis det som du beskriver här, ett sökande efter enhet, enhetlighet, som skiljer sig från världen som sådan, som en pluralistisk mångfald.
Men är det en rätt tolkning av liksom Platon då? För Platon ville väl att alla skulle ha samma typ av nyfikenhet och samma typ av att ta till sig världen. Han ville väl inte att alla skulle bli Platon?
Det här skulle kunna bli ett helt eget samtal. Det är hur hon använder sig av Platon i det syftet att skriva fram en rationalistisk tradition, helt enkelt. Sen så visar hon också på att det finns, att hon erkänner liksom att det finns fler dimensioner hos Platon. Men hon läser ju i synnerhet hans Staten utifrån en rädsla för en totalitär politik, helt enkelt. Det är så Platonstaten har lästs väldigt mycket av liberala filosofer under 1900-talet.
Just det, för det passar ju då eftersom man alltid är rädd om det. Liksom Hayek, man ska förstå honom, så tycker man att han verkar lite liksom skitnödig och lite hypokondrisk och vad det nu var. Liksom. Men det handlar ju också något om att eftersom han är uppvuxen i Ungern och så har han koll på... Eller Rostiger, jag tror jag. I alla fall, han höjer sig hela tiden liksom att om staten börjar reglera, så vips, så har vi Hitler.
Precis.
Så allting, varenda grej man ska börja kontrollera, bara nej, då blir Hitler. Alltså, han kan ju inte tänka nej, det kan ju hitta en slags mellangrej.
Ja, just det. Nej, precis. Och det är väl det som jag tycker också gör att gör Nussbaum relevant i det här samtalet idag. Det är ju, och inom det utbildningspolitiska samtalet också, det är inte sånt att... Om jag kritiserar till exempel en konservativ kanontradition, så betyder ju inte det att jag inte tycker att man ska läsa en klassisk kanon. För det är ju ofta att det blir att diskussionen blir, jaha, du vill någonting helt annat. Att man vill det motsatta. Men det är hur man läser. Det är den här typen av frågor som jag vill lyfta fram. Inte att vi liksom kommer i ett liksom antingen eller läge.
Din avhandling heter Kultiveringens politik. Skriver att det är någon slags ansats att syna de här tankestrukturerna som finns. Och då tänker jag också att Prydus just sa att ibland det blir en diskussion så stort i samhället att vi håller på att fokusera så mycket på nyanser. Och vem sa si och så och hur ska man tolka det? Att vi glömmer bort att vi har de här strukturerna.
Mm.
Att strukturer alltid är människor.
Mm.
Att det är någonting liksom annat. Men... Om vi skulle tänka bildning på ett nytt sätt, att starta om från en ny början, hur skulle det liksom se ut?
Mm. Ja, hur skulle det se ut? Det samtalet skulle jag nu vilja ha. Hur ska vi kunna göra det på nytt?
För du säger någonstans att det är gamla bildningsbegreppet och hur det ser ut idag med de strukturer som finns och mycket de här medelålders eller äldre vita akademiker, män, de har ju monopol på det här.
Ja.
Så hur kan vi förändra det? Hur kan du bidra till att förändra det som inte stämmer in på det alls?
Jag skulle väl säga att det finns ju så oerhört mycket kunskap som inte inkluderas i den bildningstradition som vi har idag. Och som skulle kunna berika vår samvaro på olika sätt. Och hur ska vi starta om på en ny början? Det kan vi göra på olika sätt. Men jag tänker att det är liksom i de nära sammanhangen. Det är liksom i ditt matrum här inne. Det är i seminarierummet där vi är där på Nordiska Sommaruniversitetet. Det är till exempel i möte med mina studenter när vi läser. Jag undervisar en del kurser som har mycket med filosofi, historia, mycket med ofta sån ganska breda penseldrag egentligen från antiken till idag. Hur kan jag undervisa det? Och att låta de kunskaper som studenter har få träda fram i möte med de texterna, med de antika texterna.
Så vi har läst någonting och vi ska då fråga studenterna, påminner det här någonting ni har varit med om? Vad får ni för tankar när ni läser här utifrån det ni redan vet? Snarare än att vilka tankar får ni av det här som ett sätt att bara försöka föra dem mot utbildningens mål?
Ja, och vi läser ju ofta källtexter tillsammans. Istället för bara läsa om så läser vi till exempel Platons dialoger direkt. Och säger, vad står det här? Hur kan vi förstå detta? Vad säger det till oss idag?
Information har ju genom världsstolen alltid varit någonting, en konkurrensfördel. Jag kan lite mer än dig och därför kan jag. Och det är ju fortfarande, men det är därför det är reglerat med insiderhandel och så vidare. Ja. Men hur kan vi göra för att bildningen ska bli en sån eftersträvansvärd?
Ja, till exempel så måste man ha en utbildningspolitik som inte ser universiteten som fabriker för arbetskraft bara. Utan som kan ha liksom en bredare syn på vad högre utbildning är för någonting. Och som öppnar upp för grundforskningens ovisshet.
Jag kom att tänka på när jag var på en middag hos en rik familj i Helsingborg. Hade jobbat i olika branscher, men väldigt borgerliga och fina på många sätt. Men det var någon som sa, och tyckte jag stannade kvar, det var att varje familj ska ha råd att nära en konstnär. Vilket sonen i familjen omedelbart tog som ett löfte och slutade vara produktiv. Men det var ju liksom det är ju någonting väldigt fint i det.
Mm.
Också oerhört borgerligt naturligtvis, men det är en...
Ja, jo, i allra högsta grad så kan du säga att den här tiden och filosoferandet, filosofin som sådan, representerar ett borgerligt värde. Men det skulle man kunna invända. Men traditionen ser ju ändå inte sådan ut, utan snarare så är det väl det att skapa utrymme, om det så är nattetid, alltså proletärernas natt, att arbeta nattetid med att förkovra sig. Den tiden måste man sätta av, det är en viktig tid. Det är viktigt att mötas och förkovras. Att läsa tillsammans är viktigt. I Norge har vi ju exfil till exempel, alltså att man har ett examen filosofikum första året, så oavsett vad du ska studera vidare så läser du ett bastermin, och ibland två, där du får säga grundläggande vetenskapsteoretiska och filosofiska sätt att tänka på.
Och vad gör det då med oss senare? Att då har vi lättare så att vi gick allihopa samma år. Vi har den här grundläggande förståelsen. Att vi inte specialiserar så tidigt.
Ja, alltså jag kan säga att det som jag ofta möter hos mina studenter är att de säger så, innan jag började här så trodde jag man bara kunde tänka på ett sätt. Men nu förstår jag att man kan tänka på många olika sätt.
Jätteskrämmande på det... sådana sätt att höra.
Det kunde höras väldigt basalt ut. Eller skrämmande som du säger. Men det att kunna... Bara det är grundläggande att skapa utrymme för människor att kunna tänka på olika sätt. Det är liksom inte helt självklart idag.
Jag förstår det, men jag tycker också att det känns som en konstig utveckling. Jag menar, all information finns tillgänglig, vi kan googla vad som helst. Mm. Och det är någonting vi lär oss, att det finns jättemånga olika träffar på Google.
Mm.
Och då måste du göra någon slags bedömning. Skolan är duktig på källkritik och lära ut det på ett bra sätt. Men det är som att det finns någon slags mellangeneration här liksom, som vuxit upp utan den här källkritiken, men ändå googlar och inte tänkt att det inte... Dina studenter känns som... Klickar de alltid bara på första liksom, länken? Som för övrigt reklam. Men...
Nej, men det är väl snarare att de tänker... Och det här kommer det igen när antingen eller tänkandet, att om man tänker från olika perspektiv då kan det bli hur som helst. Det kan också en invändning vara. Därför så måste vi tänka på det här sättet.
Mm.
Och det är ju absolut inte så det fungerar. Att det antingen är på ett sätt eller hur som helst. Utan att, att verkligen sätta sig in i olika sätt att förstå. Det går utöver det som vi, det som jag tror idag lärs ut som källkritik och kritiskt tänkande. För det blir ju ett sorteringssystem. Eller hur du sorterar. Du går inte in och tänker det.
Nej, man bedömer olika, så kan man konstatera att man kan se det på olika sätt.
Mm.
Men det är en process.
Mm.
För att kunna komma, där är ett möjligt svar.
Mm.
Men där du ju gärna vill komma fram till ett, detta är helt falskt eller detta är helt rätt.
Ja, du kan sortera på olika källor som du känner till. Liksom, ja. Att det här är liksom trovärdigt eller mindre trovärdigt. Vem har sagt detta? Så. Men att själv gå in och tänka olika tankar, det finns det inte riktigt plats för, tror jag.
Och samtidigt komma ihåg att man är känslosam och kort hela tiden.
Ja, precis. Vad det gör. Nej. Men, men det är drivet, alltså den driften som ligger närvarande här i detta bildningstänkande, det är ju vad är det vi strävar efter? Vad är det som liksom är föremål för vår, du pratade om kåthet här, men vad är det vi eftersträvar liksom? Vad är det vi vill uppnå? Och där det här självförverkligande, som du säger, om det är det som liksom är vår liksom i centrum för vårt begär. Vad gör det med oss? Vad gör det med oss som liksom politisk gemenskap?
Och motsatsen, vad gör det med oss om vi inte kan definiera det så tydligt? För jag kan inte säga vad jag strävar efter. Jag vet inte riktigt. Liksom. Men jag var på någon, 20 år sedan var jag på någon rätt flummig konferens. Internet var nytt och man åkte till USA på konferens och skulle läsa saker och ting. Och då var det en föreläsare som har det här långa krångliga namnet som skrev boken Flow. Han heter Mikael eller någonting. Han bad oss, vi satt på en amfiteater i Florida och så skulle vi liksom, massa människor vi jobbade dit ibland för vi tyckte vi var fräna. Så skulle vi säga, vad driver er?
Mm.
Så skulle vi ställa oss den frågan, vad är det viktiga, övningen var så här, vad är det viktigaste som har hänt i ditt liv de senaste 2 veckorna som du känner att det här var riktigt, riktigt kul?
Mm.
Så skulle vi tänka på det. Så skulle vi fråga, varför det är viktigt?
Mm.
Och så skulle vi fråga det 4 gånger eller 7 gånger, något sånt där. Och sen skulle vi allihopa skrika det ut. Samtidigt.
Ja.
Det var otroligt, jag ryser fortfarande tänkt på det, för en där väldigt stark känsla av den där energin när liksom 700 pers eller 7000 pers, jag helt glömt, det var väldigt många.
Var det bara ett ord man skulle skriva?
Bara ett enda ord skulle man skriva liksom. Och sen ska man vända sig om till nästa och så tog en till och ska man berätta vad det var. Ska man ta folk i handen och säga, här är mitt ord. Här.
Mm.
Och han är till mig som jag skulle säga, han var 70 år, professor från ett stort fint universitet i USA, så han sa love.
Mm.
Tänkte jag att det var banalt att komma efter honom då. Men mitt ord var nyfikenhet. Och jag var 25 år gammal och visste att nyfikenhet var liksom en grej. Så det har aldrig varit för mig liksom att nå dit utan att utforska den. Då har jag ju hyggligt kunnat hålla fast vid det. Men, att sen, men hade jag haft något mål att jag skulle bli mellanchef på stort bolag eller vet jag vad folk har för mål. Eller det är någonting annat.
Mm.
Så det är svårt att... Därför jag tror det är därför jag krånglar lite med det här, att känna att liksom, man behöver ha ett mål för det här och hur ska vi strukturera detta mållösa.
Mm.
Men ändå vill vi veta att vi kommer i någon riktning.
Liksom. Ja, ja, men jag strävar ju också med detta. Jag tycker också att det här är någonting som jag verkligen undrar mig över.
Vad hade varit ditt ord?
Kärlek och undran.
Kärlek och undran. Tre böcker som du kan tipsa om som påverkat dig i den här rollen?
Det är Herakleitos fragment. Helt fantastiskt.
Vad är grejen med den?
Det är just det här lyssnandet. Alltså det var mycket med Herakleitos att jag lärde mig att lyssna till text. Och sen Platons staten som jag tycker är så missförstådd. Och som är jätterolig.
Hur förstås den? Hur borde den förstås?
Jag vet inte hur den borde förstås, men för mig alltså så var det mycket att...
Nu är det igen, det blev ett svar.
Ja, när jag läste.
Ja.
De har på Södertörn så har de en Platon-läsecirkel där vi läser, där de läst alla Platons översatta verk under 2 års tid. Nu har de börjat på Aristoteles. Helt fantastiskt. Och att läsa då hela staten tillsammans i en grupp... Då plötsligt så fick jag en helt annan upplevelse av den boken där man ser att det här är en berättelse om att okej, I bok två så sätter sig Sokrates ner med Glaukon och säger han, okej, men du och jag, vi är inte statsvetare liksom, men om vi nu skulle sätta oss och så skulle vi hitta på statskonsten, en konst som kallas statskonsten, hur skulle det vara? Säger det i bok två.
Mm.
Och sen så kommer den här berättelsen, alltså föreställningen om staten. Och vad är det som ska till? Liksom? Vad ska man göra med litteraturen som gör att folk liksom kan gå hit och dit? Nej, men den måste regleras. Det finns olika myter som man måste liksom inpränta i folk som inte tror att ja, men du tillhör överklassen och du tillhör liksom arbetarklassen. Och så här ska vi göra med känslorna. Det är ju ett tankeexperiment på liksom högsta nivå.
Bra berättargrepp, tänker jag också. Liksom. Men vad är det folk missförstår med den då?
Ja, men det är just att se det totalitära som ett... som ett direktiv, alltså att se den här som en konst i förståelsen av tillvägagångssätt. Så här bör man göra, som att det här är...
Ja, istället för att tolka som att han sitter ju ändå bara skisstänker lite.
Ja, som att han kastar ut den här tanken för att man ska kunna få syn på den. För det är det här som också är med det perceptiva och det gemensamma tänkandet. Det är ju att det är först när vi liksom tillsammans får syn på någonting. Vad är det vi ser här? Vad ser du när du ser den här texten eller målningen? Vad säger jag? Vi kanske säger helt olika saker. Vi uppfattar det helt olika. Och det är utifrån det samtalet att vi kan skapa någonting gemensamt.
Precis, det handlar inte om ett rätt eller fel. Det handlar om att vi har flera rätt och då flera sanningar och tillsammans kan det skapa.
Ja, och att vi lär oss så oerhört mycket av varandra om vi tillåter de samtalen att äga rum. På det sättet så kan ju studenter, som idag så har vi väldigt många studenter som kommer från många olika kulturer, det kan ju tillföra så enormt mycket kunskap till universiteten. Om vi liksom kan få det här kunskapsutbytet. Ja, ett tredje tips skulle vara Gunnar Ekelöf som jag har fått nu av min handledare. Ja, det är en dikt om bokstäverna där som har följt med mig under hela avhandlingstiden. Och just det här, vad gör vi med alla orden? Vad gör vi med alla de här orden som ibland är helt förbrukade i vårt gemensamma samtal om hur vi ska leva.
Vi länkar som vanligt till alla böckerna i beskrivningen och tycker det är ett jättebra sätt att sätta punkt. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det där var alltså Signe Myrebö, doktor i idéhistoria vid Umeå universitet. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media för vad vi vet.se. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.